Välkommen till Prao-podden.
Hej, jag heter Pia och jag jobbar för Prao i Skåne. Och jag har ju bjudit hit dig för att prata lite grann om Prao. Vem är du?
Jag heter Siso och är 30 år gammal.
Var kommer du ifrån?
Ursprungligen, tänker du?
Ja.
Jag är från Irak och har bott i Sverige i snart 16 år. Så jag har precis kommit över det här halva livet där och halva livet här liksom.
Just det, vad spännande.
Ja, verkligen.
Och då kom du hit precis innan det var dags för prao.
Helt riktigt.
Och vad tänkte du då när du kastades in i praon, det första nästan som hände?
Det var ju jätteläskigt för det var ingenting så som man har gjort tidigare i sitt liv. Vi hade inte ens det här skolsystemet som stödjer det här att en elev går ut på pro liksom. Så när jag kom hit då var det lite småläskigt när man fick reda på det och man var tvungen för att man kunde inte komma ifrån det så att säga och göra de här bekväma valen. Så de presenterade och sa att mamma, man får lov att göra det här och det här och det här. Man får ju välja en plats som tar emot elever i din ålder. Och så får du vara där, jag kommer inte ihåg riktigt perioden, får du gärna hjälpa mig med det om det var
två veckor.
Exakt. Och så är du där och får du se hur det verkliga livet funkar. Men största syftet i mitt fall var då i svenskan. Än det andra liksom att kanske få ett sommarjobb eller det här liksom så som man tänkte på. Det var första målet att svenskan ska förbättras. Och den förbättras på ett ställe där du träffar väldigt mycket människor. Där du har en skyldighet att förklara saker och ting. Alltså kommer någon och frågar mig vad mjölken är, det kan jag inte skylla på att jag inte kan svenska.
Nej.
Där man får ju öva liksom och jag kommer ihåg orden. Och ibland så ställer folk frågor om varor som jag inte visste ens vad de heter på arabiska. För att kunna svara vad de var i butiken.
Ja.
Så ja.
Men du sa lite någonting om att det gick inte att komma undan. Vad menar du? Ville du inte ut och prova igen?
Nej, alltså så här är det tror jag. Människor generellt väljer att göra saker och ting som är bekväma. Sen är vi i olika grader. Vissa utmanar sig och vissa väljer att stanna kvar i den här bekväma liksom, miljön. I mitt fall så ville jag inte in i Kina för att tänk om jag skulle göra bort mig. Och tänk om någon skulle komma fram och skälla ut mig. Alltså... Man har ju en viss uppfattning av saker och ting. Och så tror man att om man blir kastad i det så kan det gå totalt åt skogen. För att jag kan inte ett dugg om det här. Och då blir det så här, det här läskiga. Du inte vet bemötandet av personalen som jobbar där. Kunderna som kommer in nu. När jag säger personalkunder för att jag var specifik på en butik. Liksom, alltså en livsmedelsbutik. Så känslan var ju läskig för att... Hur kommer de handskas med en kille som har bott i Sverige knappt ett års tid? Som inte talar jättebra svenska. Som kommer göra saker och ting som ser kanske annorlunda ut för att jag känner inte eller jag känner inte till något annat. Så det är det som var läskigt. Hur ska jag göra ett gott intryck och smälta in?
Mm.
För det var ju den perioden man, vad ska man säga, fightades med att okej, jag vill komma in i samhället men det tar ju tid, hur gör jag det på bästa snabbaste sättet,
ja,
det är ju språket en nyckel, ja. Och sedan massa annat liksom som kommer längs vägen. Och man var ju alltid rädd att göra bort sig, på olika sätt liksom, och att det är något jättestort, alltså kom igen liksom, alltså i den åldern är det väldigt, väldigt stort att göra sånt här med ett nytt språk, ny kultur, nya människor. Äldre människor, alltså det behöver inte vara från en annan kultur, men bara en annan mentalitet, liksom äldre som har gjort saker och ting på ett visst sätt, så kommer en liten snorunge som ska liksom jobba och så har andra värderingar. Så kan det krocka, det gör det ju såklart.
Ja.
Så ja, men jag överlevde, jag sitter här idag så.
Ja, och du sa att det har påverkat dig mycket. Vad hände då när du kom dit och hur kändes det och den här veckan eller de här två veckorna när du var i den här livsmedelsbutiken? Hur förändrade det dig?
Alltså, jag är jätteglad att jag inte lyssnade bara på det här första intrycket att nej. Första nejet så som kroppen säger, utan jag ska göra det. Det kommer bli jätteroligt. Jag har alltid varit nyfiken på att göra saker och ting. Och ju mer saker och ting blir obekväma, desto mer blir jag nyfiken på att testa dem. Så jag säger alltid ja trots att jag blir jätteobekväm. Bara för att utsätta mig själv för nya situationer. För att lära mig nya saker. Mm. Och ja, alltså när jag började där så var jag jättenervös. Sen var det ju vissa människor som man kom extra nära till, alltså med. Och vissa andra som var amen, halvkonstiga kanske. Som inte hade mycket tålamod. Hade inte den energin att förklara liksom. Tog det, såg det mer kanske. Jag upplevde det så. Det behövde inte vara på det viset. Men för mig så var vissa människor. De behandlade mig som om amen, det här liksom så här, ett hinder i verksamheten. Liksom. Det tar tid, vi måste förklara. Men jag var glad, jag hade jättemycket energi. Jag ville liksom. Jag behövde bara att någon förklarade det en gång. Och så ska jag göra det själv. Mm. Vad var frågan?
Ja, men hur du kände när du väl kom över tröskeln. Du har ju skrivit det lite som det. Att det var en väldigt tröskel att ta sig över.
Ja, alltså nervös och du vet ju så här, det är inte dina lärare precis så som alla vill dig väl liksom. Alla vill lära dig, alla har det här leendet trots att de har förklarat saken 2 gånger tidigare. Alltså det är deras jobb. Går du ut på en arbetsplats, alltså du går saker och ting mycket snabbare, det finns inte, det är tålamodet. Du får feedback mycket hårdare. Alltså i vissa situationer så förändras människan liksom. Alltså så här, är du stressad så förändras ju till och med rösten när du pratar. Och du kanske inte har det syftet. Och det kunde du uppleva på praoplatsen i mitt fall.
Men kände du det fast du var så ung? Kunde du ändå känna tydligt att nu är de stressade och nu är jag i vägen. Och nu ställer jag dumma frågor och jag kan inte svenska tillräckligt.
Ja, alltså, alltså ett väldigt, väldigt konkret exempel var ju om någon skulle fråga mig en vara. Ja, men hej, jag skulle vilja ha kardemumma. Ja, vad fan, ursäkta, vad betyder det liksom? Och där var det ju liksom, okej, hur gör jag liksom? Antingen frågar jag kunden, vad är det för något? Alltså, är det en krydda, är det mjölk, ost, vad är det? Eller så går man och springer till en kollega som man var. Jag hade en superfavoritkollega som hjälpte mig liksom. Och så sprang man fram till honom och bara, du Anton, vad fan betyder det här? Och så förklarade personen att det här är det ligger där. Så om du går dit och så ligger det där på vänster sida, superbra. Så lärde man sig liksom efterhand. Och vissa kollegor var man ju jättenervös att fråga för att då blev det så här, men vadå, vet du inte vad det betyder? Nej, det gör jag inte för att jag har bott här så kort tid. Så det som hjälpte mig är att jag var nyfiken. Och brydde mig inte så mycket om kvinnan som har jobbat där i 20-30 års tid och kanske är trött på sitt jobb. För att hon vattar så länge och hon orkar inte liksom. Hon har inte den energin. Hon kanske inte trivdes jättebra på sin arbetsplats. Det var specifikt 2 kvinnor som jag kommer ihåg än idag. Så när jag skulle skriva min rapport. Jag vet inte vad det hette. Alltså så här, berätta om din upplevelse på det.
Ja, just det.
Så jag kommer fortfarande ihåg att jag beskrev dem som kärringar. För att de var så jobbiga liksom. Så här. Konstiga blickar. När du satt i matsalen så var det inte så mycket prat liksom. Man känner ju av det. Alltså i miljön liksom att de här är... Ja men de tyckte kanske inte jättemycket om mig. Men ja, så är det.
För att du var ung eller för jag att vet du var inte vad det besvärlig hängde. Med alla frågor?
Ingen aning. Alltså... Nej. Det är det som är så läskigt ibland, att ibland så tror man att det handlar om att man är ny i Sverige. Att de här människorna är inte så bekväma med att träffa människor som kommer från ett visst område. Liksom, att de har förutfattade meningar. Men jag vet inte, det är jättesvårt för mig att säga det. Men jag kommer fortfarande ihåg att deras hälsningar var väldigt ytliga. Alltså det var inte det här. Man kunde känna av att de la inte så mycket energi på mig. Och kunde de undvika... Och inte säga hej på morgonen så är det superbra liksom. Till skillnad från andra som bara okej, nu ska vi lära dig. Det är vårt jobb liksom. Du är här för att vi vill lära dig för att du ska någon gång i framtiden kanske ta vår plats. För att så är det samhället. Alltså vi är beroende av så varandra klart. Liksom.
Mm.
Den känslan fick jag inte av de 2 kvinnorna.
Och det är tråkigt att höra att den känslan finns kvar fast har gått så lång tid. Och jag hoppas att det är de positiva minnena som överväger ändå från
definitivt.
Din upplevelse. Jag var skönt.
Jag var ju där, alltså i samband med det så flyttade mina föräldrar hit till Sverige. Och då var jag tvungen att avsluta praktiken. Det var precis i vårterminen, så vi hade snart sommarlov. Så mina föräldrar flyttade ner till Skåne. Jag var kvar där för att avsluta det. Och precis när jag slutade så sa han, vill du jobba under sommaren så får du jättegärna göra det. Men det krockade ju för att jag skulle flytta ner till Skåne. Så,
men det måste kännas väldigt skönt att få alltså, det erbjudandet.
Ja, när han sa det, så blev jag jätteglad att ja, shit, jag har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb.
Ja, verkligen. Ett fint kvitto på det.
Ja, verkligen. Det
erbjuder en sommarjobb sen.
Och det var mer en så här in your face för de andra som
ja, det är klart.
Var som ett hinder såg jag det. För att i slutändan, jag var ju inte så gammal. Jag kunde inte det. Så vem som helst i min ålder, oavsett bakgrund, hade ställt kanske samma frågor fast på olika sätt.
Såklart.
För att det, ja, det är en ny värld. Mm. Det är det verkligen.
Hur påverkade det sig, dig sedan efter prao när du kom över den här tröskeln som du beskrev? Det var väldigt tufft att ta steget in på den här praoplatsen. Men när du väl hade gjort det och kommit över och till och med blev erbjuden sommarjobb så kändes det väldigt skönt, förstår jag.
Verkligen.
Och hur har det påverkat dig senare i livet?
Men jag tror att, alltså, hur ska jag beskriva det? Om man gör någonting jätte obekvämt, om man ska nu stå och hålla en presentation, en redovisning eller you name it liksom, inför en hel klass som är på 60 personer eller 50 personer, 30 personer, så blir du jättenervös, du blir supersvettig, du blir så här, du stammar och du tappar orden, du gör bort dig, du kliar dig, alltså allt det här. Det här är ju det värsta du kan uppleva. Men om man tar de här 30 personerna och så omvandlar dem till en mindre grupp på 20. Då är du mindre nervös. Du är fortfarande jättenervös, men du är mindre nervös. Och när du blir 10 så är du knappt nervös för att ja, men, du känner ju inte av det på samma sätt. Det är kanske ju 5 av de 10 är kompisar. Ja, men det är jättebra. Det är bara 5 som jag inte känner. Så blir det lättare liksom för hjärnan att stå där stadigt och köra. Det jag vill komma fram till med det exemplet är att den känslan att vara så här rädd och nervös, den dog ganska tidigt. Så när jag skulle prata med någon annan eller söka jobb lite längre fram, trots att jag inte hade bott i Sverige så jättelång tid, så nu snackar vi om kanske 3-4 års tid. Och jag visste om att min svenska var inte som en 18-19-åring som har bott här, alltså inte en chans liksom. Men jag tror att jag var mycket starkare och hade en, vad ska man säga det? Hur ska man beskriva det?
Du hade redan mött hindret och tagit
det. Ja, alltså det är det värsta man kunde göra var för mig. Att det är som om någon skulle säga till dig, men Pia, åk till Kina, du ska jobba där som lärare. Och du kan några ord på kinesiska. Mm. Du hade varit jättenervös.
Såklart.
Men sen när du skulle kanske göra det uppdraget och efter det var där i 2 års tid. Ja, då är det inga problem och så vidare och så vidare. Mm. Så jag tror att jag är jätteglad att jag gjorde det. För att i mitt fall, så den här att vara nervös, att göra bort sig, att säga fel. Jag påskyndade processen för att stod du framför en tant till exempel och så uttalade mjölk fel. Så kunde hon rätta till det. Och så tog du in det i hjärnan liksom. Och så sa du det nästa gång. Och så blev det nästan rätt. Och tredje gången då var det rätt. Då är du färdig. Då har du sagt felet kanske 3 gånger. Och påskyndat processen. För att 4:e gången kommer du säga det rätt. Så det är det som var så bra. Att jag lärde mig väldigt mycket språkmässigt. Alltså adderade väldigt många nya ord liksom. Och började man fatta kroppsspråket mycket mer på en arbetsplats. För att språk är en grej och sen behöver du fatta vissa signaler och känna av, okej, nu är en kollega stressad, nu har vi jättemycket att göra, nu har vi jättelite att göra. Nu har jag gjort bort mig, nu har jag inte gjort bort. Alltså alla de här intrycken lär du dig på en plats, vilket gör att du får ju mycket mer kött på benen. Så ska du göra kanske en praktik längre fram, alltså efter gymnasiet eller så, då har du ju nästan gått igenom liknande process mycket, mycket tidigare.
Hade du kunnat lära dig lika mycket på de här 2 veckorna på praon som om du hade varit kvar i skolan?
Tveksamt, för att du går i en klass som är blandad med människor med olika bakgrunder. Och kan du inte ett språk, då pratar du jättegärna antingen det språket du känner dig mest bekväm med. Det är arabiska i mitt fall, med elever som kan samma språk. Eller så pratar du ett annat språk som du fortfarande är bättre på än vad du är på svenska. Det är ju engelska. Men det kan du inte göra i en matbutik. Alltså kommer ett äldre par, då måste du prata svenska. För att de pratar svenska, de vill prata svenska. Du kan inte swisha till engelska, det blir ju jättekonstigt. Om du står där och börjar prata på engelska för att du inte vågar. Du nej, kan, men du vågar inte riktigt. Och det är det som blir så. Ja, nu står du liksom helt naken i ett rum. Alltså så är känslan liksom. Nu står du här, nu ska du göra det bästa av situationen. I det fallet i matbutiken. Du ska säga fel, du ska göra bort dig. Men du kommer ju lära dig längs vägen liksom. Är det tydligt?
Absolut. Ja. Och prao för många är ju, det handlar ju om att besöka en arbetsplats eller komma till en arbetsplats och få prova på de praktiska momenten. Men det blir så tydligt när jag pratar med dig att för dig handlar det ju väldigt mycket om att komma in i den svenska kulturen och få ta del av, lära sig språket och uttal och lära dig kroppsspråk och läsa av andra människor på ett sätt som du inte riktigt fick kända på samma till. Sätt i skolan.
Nej.
Nej, precis. Så den arbetsplatsen var väldigt nyttig av, ur den aspekten också.
Definitivt. Skolan är ju skolan, men verkligheten är ju, det är lite skillnad. Alltså det du lär dig i skolan är inte riktigt så som det ser ut på en arbetsplats.
Ja,
det är ganska stor skillnad. Och det är väldigt bra att du får se det i tidig ålder, för att du kanske får en bättre uppfattning och du blir inte chockad. Du kanske när du går ut gymnasiet som 18, 19, 20, you name it liksom, och så blir du väldigt paff. Oj, är det så här på en arbetsplats? För det varierar liksom. Nu hade jag ju lite otur med två personer av, nu kommer jag inte ihåg hur många det var, med två personer som har gjort ett sämre intryck liksom.
Mm.
Men
betygsskalan... Men merparten var positiva och det...
Precis. Jag kommer ju fortfarande ihåg den personen som var mycket, mycket, mycket schysst mot mig liksom, eller extra snäll. Jag kommer fortfarande ihåg hur han såg ut och hur han pratade. För att han var han hade, alltså... Även om han tappade tålamodet i många fall så hade han ett gott syfte. Alltså du kände av det att man kunde le mellanåt och bara så här, ja men kom igen. Det här menar jag liksom. Det är det här jag syftade på, liksom peka och le liksom.
Ja, just det.
Fantastisk människa, verkligen. Så får man in alltså jag brukar alltid säga så här att i olika situationer i livet så träffar du på olika människor. Människor som är dumma. Och menar verkligen det, de vill jättegärna, alltså de har ett ont syfte liksom, de har inte det här supergodaste syftet. Så är det alltid på alla platser i livet. Antingen blir du som dem, eller så lär du dig att ha känslan och hur du ska bemöta samma person i samma skor om 20 år där det blir ombytta roller. Och i mitt fall så förstod jag ganska tidigt, okej, jag behöver inte sucka om någon skulle fråga mig i den åldern. För att det vet ju inte. Så man lär sig väldigt mycket. Nu tänkte jag inte så här för många år sedan.
Nej.
Men jag kan ju se det idag. Jag kunde se det kanske 5 år efter SA-praon.
Och det är därför det är roligt att prata med dig idag. För att idag kan du klä dig i ord, din upplevelse av praon. För hade jag träffat dig 2 veckor efter praon hade du inte kunnat uttrycka dig kring detta. Och den upplevelsen av vad du hade lärt dig och så. Så det blir ju först när man får lite distans på det.
Absolut, absolut.
Jag tänkte också en annan sak. Vi har ju pratat lite grann i projektet om hur det är att komma från andra länder, om man har möjlighet att göra egna val och hur mycket föräldrarna påverkar. Vad tänker du där med din bakgrund? Skulle du få välja vilken praoplats du ville i den åldern? Fick du det eller tror du att du skulle fått göra det idag också? Och hur var det med val inför gymnasiet? Får man lov att göra de val man vill som ung nysvensk från din kultur, den bakgrunden du har?
Mycket bra fråga och superintressant, och det är jättebra att man lyfter fram det, för att där finns det en del bekymmer eller utmaningar. I mitt fall så hade jag precis bott här alldeles för kort tid liksom. Mina föräldrar var inte ens här, jag bodde hemma hos mina farföräldrar och jag hade turen på min sida, tur och tur, men ja, att min familj hade inte de här problemen liksom. Sen kan jag inte liksom uttrycka mig om jag hade varit det eller om jag hade varit en... Det är inte relevant liksom. Men där och då så gör vad du vill. Du får inte skada någon.
Nej, precis.
Det är så här.
Yeah.
Gör vad du vill. Skada inte någon. Nej. Fysisk eller psykisk.
Nej, precis.
Sen vad jag fick välja, det var ju okej. För att det är ju en livsmedelsbutik liksom. Vad är det värsta som kan hända där?
Nej.
Ingenting.
Men har du berättat någonting om att du har kompisar som har haft lite, varit mer styrda från sina föräldrar och så?
Alltså, Under den tiden så var det ju såklart, vi var ju blandade människor från olika bakgrunder, kulturer och åldrar till och med. Så som nyanländ så är man liksom, ja men där omkring 15-14 någonting var vi då. Så var ju vissa människor som kanske fick välja, men vissa andra kunde inte välja vad de ville, eller de var tvungna att checka av med föräldrar trots att det var vanliga platser och de hade inte kanske några hinder. Och det är någonting som jag kunde se lite längre fram i en annan period i livet. Det var ju fortfarande till skolrelaterad. Att vissa elever kan ha den här utmaningen att men jag måste checka av med mina föräldrar innan jag får välja. Eller ska jag verkligen jobba med det här? Eller vågar jag ha det här som ett mål i framtiden? När jag är klar med gymnasiet så ska jag jobba som sjuksköterska, som kille. Jag tror att det finns väldigt mycket idag att många väljer inte eller inte har den här riktiga möjligheten att verkligen, verkligen sätta sig i sitt rum, komma fram till ett beslut, diskutera beslutet med sina föräldrar, gå till skolan och köra på det beslutet. Att föräldrar säger, ja men det här låter jättebra, det här är fördelar, det här är nackdelar, nu kör vi. Det här låter jättebra för dig. Utan snarare, men ska du verkligen vara där? Är det inte bättre att du väljer den här platsen? Och så vidare och så vidare. Mm. Så jag tror att många kan hamna i det här att jag måste göra mina föräldrar nöjda. Jag ska se till så jag väljer ett rätt val. För att det ska gå hemma liksom. Vad jag tycker och tänker. Det kan diskuteras liksom. Det är mamma och pappa eller hemmet som bestämmer. Och det tycker jag är jättetråkigt. Att det behöver vara på det viset liksom. För då blir det ju massa hinder längre fram i ens resa. Och i mitt fall, det kan vara ju så att det blir ett jättehinder för dig att komma in i kulturen. För att du behöver ju kanske inte tycka om allting i en kultur. Men du behöver ju bara ta in så mycket som möjligt av det som är bra. Det som inte är relevant eller inte sant för dig, det behöver du inte ens kolla på liksom. Och hitta en mix liksom, så livet rullar på så som det ska för dig. Inga hinder, inga bekymmer liksom. Du kan söka vilket jobb som helst. Och det blir enklare så att säga, för att blir det så här svårt när du är 15-14, då blir det definitivt mycket svårare när du går ut gymnasiet och så vidare och så vidare i livet. Att man blir beroende av andras resonemang och åsikter är väldigt enkla val för mig såklart.
Så om du nu skulle avsluta med att säga tre konkreta tips till en ny svensk 14-15-åring som ska göra sin första prao, som ska börja fundera på val till gymnasiet och framtid. Om du har tre tips inför prao och gymnasieval och framtid, vad skulle du säga då?
Först är ju att man ska våga. Våga liksom så här, släppa rädslan, för att det finns ju ett helt system som är bakom dig i form av skola och lärare och mentor och en arbetsgivare som är jätterädd om sitt rykte såklart.
Ja, såklart, just det.
För det finns ju ingen som vill att du ska peka på en matbutik i stan och bara, de här är riktiga dumma människor som jobbar här. Jag vill säga något annat. Det vill man ju inte såklart. Om man har en relation med skolan så det är en vinst för både arbetsgivaren i det fallet eller praoplatsen och skolan. Så man ska våga liksom. Man har ett gott syfte, då hoppas jag verkligen att man är där, sköter tiderna, gör det man ska göra och ser det som det här världens möjlighet för att ha sommarjobb, för att kom igen, vem vill inte ha extra pengar under sommaren? Och lite längre fram om man kommer på gymnasiet och vill jobba vissa helger, för att där har du en fot in liksom, då har du visat arbetsgivaren. Så våga är första ordet. Andra ordet, det här blir jättesvårt. Bry dig inte om vad andra tycker och tänker om platsen du ska ha praktik på, för att det är aldrig fel att jobba. Aldrig någonsin. Så länge så här, du provar eller jobbar av vad du än gör, tycker du om det du gör, så kommer du utvecklas. Sen får man inte glömma bort att man är fortfarande liten i den åldern. Man måste prova på saker. Man måste göra fel. Du ska göra så mycket fel som möjligt, för att när du blir 25-30, då har du landat i dig själv. Så man ska inte bry sig om vad mamma gör såklart. Men mamman och pappan ska inte välja så att säga. Nej, vill du vara i matbutik, gör det. Vill du stå och sälja korv, gör det. Vill du städa, gör det. För att upptäcka då. Är det inte någonting för dig, det är bara 2 veckor. Herregud, du kommer jobba fram tills du är 60, 7, njut av livet. Så det är andra ordet. Tredje ordet, och det absolut, absolut viktigaste, ha kul. Se till så du ler, se till så du sköter tinderna, se till så du ser möjligheterna i det tråkigaste du har. För att gör du saker och ting som du älskar och speglar den energin, jag lovar att man kommer komma mycket längre, snabbare i livet än vad någon annan som gör det och suckar och tycker att saker och ting är tråkiga. Och det är okej, saker och ting får lov att vara tråkiga, men det ska inte förstöra en hel dag. En timmes arbete ska inte fördärva 8 timmars arbete för att du fick göra en jättetråkig uppgift. Så man ska ha kul liksom, man ska se det som en utmaning att man är på plats, lära sig, alltså du berikar ditt liv med att se hur många människor som helst dagligen lära dig olika intryck. Alltså du skapar ju liksom, du tar in intryck av olika människor. Du ser hur olika människor agerar och reagerar i olika situationer. Allt från någon som kommer till platsen och är superstressad till någon som har fått dödsbesked liksom precis. Alltså det är så varierade och där står du och ta in allt det här och försöka liksom lära dig, okej, det här betyder det, så här ska jag agera. Så det berikande för ens liv som en 15-åring. Så ja, det är de tre orden.
Ja, det är jättebra. Så det är våga, bry dig inte om vad andra tycker utan kör ditt eget. Och sen det sista är ha roligt, ha kul.
Definitivt, absolut.
Vilka bra avslutningsord verkligen.
Ja, vad roligt.
Det har varit ett nöje att prata med dig, Zizou.
Tack, Pia.
Ha det så bra och
tack,
lycka till i livet.
Tack, och jag önskar alla elever i den åldern all lycka till och njut av livet.
Härligt.
Tack.
Tack så mycket.
Ha det bra.